Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din stela sanning, ditt solstingna stickningsscenario i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Idag känner jag mig som en åldrad man som med stor möda försöker ta sig upp ur ett vattenlöst badkar. Alltså, jag är väldigt tilltalad av den bilden ur berättarhänseende. Det där att i ett badkar utan vatten, alltså ett torrt badkar, med en ålderstigen kropp försöka liksom ta sig upp. Jag vet inte, det finns någonting så väldigt, dels någonting lite sorgligt och tragiskt över den bilden, men också någonting lite lite komiskt också, eftersom det är något så trivialt som ett badkar. Det är inte som att det är en gammal man som kämpar sig upp för ett berg eller ett torn eller ens en trappa, utan det är liksom den där moderna badkaret. Och sen är det någonting i friktionen mot den där plåten i badkaret, som när hud gnids mot plåt på ett sätt som känns liksom så, ja, men det är så ovärdigt så att det är vackert på något sätt. Hej och välkommen till en av de flummigaste podcasterna i världshistorien. Du behöver ju som sagt inte lyssna, utan det är helt okej att du bara släpper taget och låter det här bara gripa tag i dig. Och jag kommer att... Jag vet inte vart det drar iväg. Jag hoppas att du har haft en fin vecka. Och att du har något stort framför dig i det kommande. En annan... Nej, ja. Vänta nu. Okej. Får jag prova en grej på dig? Somna. Jag har haft en fantasi om ett slut på en berättelse. Och jag har inte tid att sätta mig och skriva ner de här berättelserna nu. Okej, så det här blir lite udda. En udda variant av Somna med Henrik i så motto att jag redan vet hur det kommer att sluta. Men jag vet inte hur jag kommer att ta mig dit. Låter det bra? Kan vi prova det? Så jag kommer att prata precis som vanligt, men jag har en slutpunkt som jag har bestämt mig för. Okej. Okay. Jag kommer att tänka på den nu när jag tänkte på den här äldre mannen som tar sig upp ur ett badkar. Jag har länge tänkt att jag skulle skriva, jag antar att det skulle kunna vara en deckare. Okej. Fast en komisk deckare, alltså med komiska undertoner. Men jag tänker att den ska inte berättas komiskt. Okej. Jag lovar väldigt mycket nu. Okej, men du tänker dig, vi tänker oss ett kontor hos en privat deckare. En sån private cop, eller vad, en privat snut i Kairo. Alltså inte för att jag har någon direkt relation till Kairo. Jag har aldrig varit i Egypten. Men jag vet inte, det är, ibland känns det som att när jag pratade häromdagen med min familj. Och då sa de, om du ska resa liksom, det mest, du bara måste, vi pratade om vart vi skulle resa om vi bara beställde en biljett bara pang, boom. Och då sa jag Kairo, och det har jag i Egypten. Och det har jag sagt förut. Det finns någonting med Egypten, för det är ju... Jag tror att det är för att jag har överösts genom hela livet med berättelser och konst och hänvisningar, anspelningar på Egypten. Därför att det är det land på den afrikanska kontinenten som är... vad säger man? Det är det land där som man blir mest överöst av information om och kring och myter om och kring. Det har uttågats ur Egypten och det har bott olika faraoner där som har hetat Tuttan i olika versioner och så vidare. Ja, det är detta sagt om Egypten då. Varför jag hela tiden återvänder till Egypten. Så det här får vara ett privatdetektivkontor i Egypten som tillhör en tjej som är privatdetektiv som heter Samar. Solen hade precis sjunkit bakom horisonten och kastade sina sista små fjutt strålar genom de dammiga persiennerna på Samars kontor. Utanför levde staden sitt vanliga kvällsliv. Och kastade fragmentariska, förbisvepande ljuskäglor på pappershögarna på hennes skrivbord. Mörkret började långsamt göra sitt intåg i rummet. Samar hade jobbat hela dagen. Hon var trött. Hon lutade sig tillbaka i sin stol. Hon hade spanat och analyserat och suttit och rökt vid skrivbordet med en hatt, så där som privatdeckare gör. Och hade en flaska i ena byrålådan med något starkt i. Hon sträckte ut sina stela muskler Hon log för sig själv över sin egen ovana att ständigt jobba över. Precis när hon hade bestämt sig för att gå hem. Hon ville ogärna gå hem. Hennes egen lägenhet var tom på både människor och historia. Det var en förvaringsplats. Hela hennes liv ägde egentligen rum på kontoret och hon hade många gånger frågat sig om det inte var lämpligare att hon bara flyttade in på sin arbetsplats. Men just som hon började packa ihop för dagen så ryckte hon plötsligt till, du vet sådär som man gör, när det plötsliga ljudet av hennes telefon ekade genom tystnaden och fick henne hoppa till. Hon stannade upp, drog ett djupt andetag, kände hur adrenalinet rusade genom kroppen och så sträckte hon sig efter luren. Det är privatdetektiv Samar Al-Masri, svarade hon med en röst som var hennes egen röst. I alla avseenden. Det var inget speciellt med det här sättet att svara i telefon. Jag fick det liksom att låta som att hon svarade på ett sätt som hon inte har svarat förut. Och nu är så här, min kunskap om Egypten är begränsad. Så att om det skulle vara så nu att du som har kunskap om Egypten och egyptiska namn och kulturella fenomen och efternamn, Al-Masri och så vidare. Att det skulle finnas någon felaktighet, då ber jag om ursäkt. För det, jag, som sagt, jag bara fantiserar här. Det finns ingen... det bygger på en enda människas oresearchade uppfattning. Och jag är inte ute efter att sprida olika felaktiga bilder av olika geografiska och kulturella zoner på jorden. I alla fall, på andra sidan telefonluren så var det först tyst. Lite grann som min kompis... Han hade en kompis när jag gick gymnasiet och hans mamma, när hon svarade i telefon, så var hon alltid tyst först. För jag tror att hon hade blivit lurad av telefonförsäljare eller folk som busringde eller så. I sån grad att hon hade blivit lite traumatiserad när hon lyfte luren. Så hon väntade liksom för att se om helvetet skulle braka lös direkt när hon lyfte luren. Vilket gjorde att det var alltid tyst. Hon lyfte också luren försiktigt. Det var ett sån här gammaldags telefoner när man lyfte på luren från en klyka. Liksom. Så lyfte hon luren och då hörde man liksom hur det sa klick, klick. Alltså så där, hon lyfte luren oerhört försiktigt. Ungefär som den var en apterad bomb. Så förde hon den mot örat. Och jag hörde hur hon lyssnade. Och sen deras efternamn började på bokstaven H. Sen så lät hon liksom bokstaven H bara först ljuda lite ovanligt länge. Som en utandning. Och sen sa hon resten av efternamnet. Så det var som en oerhörd försiktighet. På samma sätt var uppringaren i det här fallet Leila. Hej. Hej, jag heter Leila och jag min pappa är helt sjuk alltså. Han är en visa på stan. Men han är också en av dina favoritförfattare, läste jag i en intervju. Det är den kända författaren Ahmad. Och nu gick det som en stöt genom kroppen på Samar Al-Masri. Hon älskade Ahmad. Hon hade pratat om detta i många intervjuer. Hon var lite berömd. Hon hade löst ett fall som 18-åring och ända sedan dess hade hon varit lite i så här pressens skottglugg. Ahmad skrev underbara dikter om ung kärlek. Och det hade talat till generationer av människor, inklusive då Samar. Ja, det stämmer. Det var intressant att du är... Det var intressant att höra... Vad heter du? Leila? Ja, precis. Jag heter Leila. Och jag vet inte vem jag ska vända mig till, men du är en privatdeckare, eller hur? Och jag har hört att du är bäst på att lösa mysterier med försvunna personer. Och Samar blir ju naturligtvis väldigt smickrad här. Ett leende spred sig över hennes ansikte. Hon log snett. Det är charmigt tycker jag. Snea leenden. Jag träffade en man som var gammal elitidrottare. Han log snett. Och jag kände bara att I will follow you till the end of earth, kände jag. I den mån man kan känna fraser på engelska. Det låter jag vara osagt. Men jag kände att jag gillar automatiskt människor som ler snett. Det finns något lite själv distanserat över det. Men hon blir smickrad då över att Leila sa att hon var bra på att lösa fall. Okej, berätta vad som har hänt, sa hon. Så satte hon sig ner och tog fram sitt lilla gulnade kollegerblock. Hon hade någon gång som 18-åring när hon bestämde sig, när hon löste sitt första fall, försvunnit med den försvunna smaragden. Mysteriet med den försvunna smaragden. Den var hela tiden hemma hos den som hade anmält den försvunnen. Men det var en mycket rik och berömd person som hette mormor Eriksson hette hon. Det var ett ogängse egyptiskt namn. Men vem är jag att döma? Liksom. Då hade hon som 18-åring köpt in en hel bibba med sådana ganska tjocka kollegieblock. Och de hade hon inte hunnit använda upp. Hon hade anlitats många gånger efter det, men hon hade ett sånt där block per fall. Men hon hade aldrig hunnit använda upp dem riktigt. För hon hade köpt in så många att de hade legat i sin förpackning och ömsom legat ute också i solen. Och blivit lite gula. Men det var bara charmigt, tyckte hon. Att papprets interna kemiska processer hade så att säga patinerat hennes projekt. Och det vet ju alla att när ett projekt har en viss patina så uppbär det en större dignitet. En värdighet. Och är därför mer legal. Berätta vad som har hänt, Leila, sa Samar. Samtidigt som hon greppade sin penna. På andra sidan luren var det tyst ett tag och sen började Leila berätta sin historia. Min pappa, poeten och författaren Ahmad, har varit försvunnen i en månad. Och jag har försökt få tag i honom, men det är som att han har försvunnit helt från jordens yta. Ända tills idag, för idag så fick jag ett brev från honom. Det är hans handstil, men det är så konstigt för jag förstår inte vad han menar med det här. Det är väldigt kryptiskt uttryckt. Och innehåller symboler som jag inte känner igen. Och anspelningar på händelser och platser som jag inte känner till. Jag är mycket orolig och undrar om han har hamnat i trubbel. Jag vill att du ska hjälpa mig att hitta honom. Pengar är inget problem. Samar skrev snabbt ner allt som Leila sa. Och kände naturligtvis genast hur nyfikenhet och iver började växa inom henne som en våg, en solig sensommarsnackis. Det här var inte ett vanligt fall. Hon kunde inte låta bli att känna sig liksom hedrad över att få... För han var ju, alltså så här, Samar var ju lite så här starstruck av att det var Ahmads dotter, att det var Ahmad själv hon skulle leta efter. Jag vill inte att du blandar in polisen. Min familj har ett ganska komplicerat förhållande till polisen och vi vill inte blanda in den officiella rättsstaten i detta. Vi vill gärna sköta det här privat med dig, åtminstone tills vi har lyckats klarlägga att ett brott har begåtts i det fall ett brott verkligen har begåtts. Och nu pratar hon nästan så advokatspråk, Leila. Vilket indikerade att hon var en bildad person. Vilket naturligtvis var fallet eftersom hon var dotter till en av Egyptens mest kända författare och poeter. Var befinner du dig nu, Leila? Frågade Samar, hennes röst. Nej, det var inget, återigen, det var inget särskilt med hennes röst. Alltså, jag envisas med att få det låta som att hon har en speciell röst. Alltså, det är inget särskilt. Det där är någon sån där sak man, när man skriver böcker, alltså i den lilla begränsade erfarenheten jag har av att skriva böcker, att man vill liksom, när man först skriver man repliken och sen så känner man sig så frestad att beskriva hur rösten låter. Även om det inte i sig är någonting särskilt med hur rösten låter. Jag kan se ett värde i det om man vill skildra att till exempel en röst låter ansträngd, kvävd, ovanligt ljus. Alltså, eller om rösten är anfäktad av att man sitter på ett skumpigt flak på en lastbil i Karelen. På en grusväg. Alltså då förstår jag att det kan finnas ett värde i att skildra hur rösten låter. Men i det här fallet, Henrik Ståhl, amatörförfattare, så är det alltså inte viktigt att hennes röst är kanske beslutsam då eller så. Var är du nu? Frågade Samar med vanlig röst. Jag är i en annan egyptisk stad. Nej, det duger inte nu. Jag får säga Luxor då. Alltså, jag är i Luxor, svarade Leila. Det var här som jag och min pappa träffades. Och jag bor här. Vår familj är härifrån. Det här borde du veta om du gillar Ahmad. Samar nickade. Naturligtvis så var hon ju i Luxor. Okej, sa hon med helt vanlig, naturtrogen, naturalistisk röst. Det är spännande tycker jag de dagar jag själv lyckas låta som en människa när jag pratar. Ibland blir jag överraskad över mig själv hur bra jag spelar teater. Liksom. Att jag kan stå och snacka med någon om, inte vet jag, om hur vädret är och sådär. Och komma på mig själv att nu lät jag nästan till 100% som en vanlig människa. Eller som en människa överhuvudtaget. Ja, okej. Okay. Jag ska ta första flyget imorgon till Luxor. Och när jag kommer fram så ska vi gå igenom det här brevet tillsammans och försöka förstå vad det betyder. Vi kommer att hitta din far, Leila. Det lovar jag. Och då var det som om någon släppte en rundad, lite tyngre sten i en svensk insjö. Först ett ytligt litet plask och sen en djup, mörkare, lågfrekvent ton när stenens ljudvågor fortplantas genom det allt tätare vattentrycket runt omkring den. Så lät det från andra sidan telefonluren, en lättnadens suck från Leila. Tack, Samar. Jag vet inte hur jag ska kunna återgälda dig här. Jag är så tacksam. Ja, alltså, det är betalt jobb. Skrek Samar. Hon var känslig för det där med pengar när någon tog henne för given. Menar du att du hade tänkt att jag skulle göra det gratis bara för att din far är en känd författare? Menar du det? Va? Och då höll ju på att skita sig allting här. Nej, naturligtvis inte. Jag sa ju det. Pengar är inget problem, sa jag. Vad är ditt problem? Och så blev de lite osams och så blev det tyst, jobbig, arg, ilsken tystnad. Och sen sa de, okej, vi ses imorgon. Det är för sent nu för att käfta. Förlåt, jag har blivit blåst. Alltså, jag känner inte att jag är så här jättesugen på att gå parterapi med dig, sa Leila. Jag vill mest att du ska göra ditt jobb som en professionell privatdeckare. Ja, jag vet, förlåt. Jag lovar att jobba på detta till nästa gång. Ja, återigen, sa Leila. Jag vet inte om jag är så nyfiken på att höra om vad du lovar att jobba på och så här, med dina personliga grejer. Lämna dem helst utanför. ja, men det är så att jag, min pappa såg aldrig mig, så började ju Samar då berätta. Och då la Leila bara på, för det ville hon inte höra. Hon ville inte höra, det var, och Samar skämdes lite efteråt. Men hon känner också att hon som privatdeckare var en person som delade med sig. Man fick mycket på köpet med henne liksom. Hon tänkte naturligtvis på det här när hon satt vid sitt skrivbord. Tankarna virvlade i huvudet på henne. Inte helt olikt grus och sand som ju finns över hela världen, utspritt över hela världen. Inte bara i Egypten, vi ber få påpeka. Alltså det var ju någonting speciellt med det här att få jaga rätt på sin favoritförfattare. Den person som varit den som enskilt satt mest och flest ord på ens känslor som ung växande människa. Hon började genast packa väskan. Och då behövde hon inte åka hem, för väskan fanns. Hon brukade åka direkt från kontoret. Så hon började packa och bestämde sig för att sova på kontoret. Hon hade en liten brits där. Det var helt okej. Hon hade gjort det många gånger förut. Hon packade ner följande saker. En kamera. Ett kollegieblock. Det som hon hade börjat anteckna på. En ficklampa, en tandborste, en kompass. Alltså, hon hade ingen mobiltelefon med kompass i, för det här var på 70-talet. Det är också spännande liksom, att åka till Luxor. Är inte det där Konungarnas dal? Där kan jag, här kan jag ha helt fel. Alltså, jag känner att jag är ute och cyklar tidvis. Men ligger inte Konungarnas dal i Luxor? Eller utanför Luxor eller något? Är Luxor ens en modern stad? Ja, det är det. Måste det ju vara. Gud, jag har ingen kunskap. I alla fall, hon packade massa grejer. Natten var mörk, tyst när hon gick till sängs. Men inom henne var det inte lugnt och tyst. Hon låg och tittade i taket och såg reflexerna från billyktorna svepa från gatan där utanför. Och när hon somnade drömde hon oroligt om att hon jagade någon genom en uråldrig labyrint med hieroglyfer tecknade på väggarna. Det första hon gjorde var att gå upp och åka till Luxor. Hon hade bestämt att det skulle gå till så. Så hon gjorde det. Hennes hjärta var lätt. Hon kände hopp, som hon alltid gjorde i början av ett fall. Hon visste ju att det här skulle bli svårare. Det skulle testa henne på alla tänkbara sätt. Men hon var fast besluten att inte ge upp. Eller rättare sagt, hon hade inte ens tanken på att ge upp. Men med det sagt hade hon heller aldrig någonsin en på förhand given upplösning på sina fall. Hon var på det viset en väldigt bra, trots att hon var ganska ung, kan ha varit 25 eller något. Så trots att hon var ung så hade hon aldrig, hon var oerhört objektiv i förhållande till omvärlden. Hon rycktes inte med så lätt. Med undantag för när kända författarbarn frågade bara henne om hjälp. Då blev hon liksom lite smickrad. Men hon lät aldrig detta påverka hennes objektivitet. Och så flög hon och landade i Luxor. Och hon kunde knappt tro att hon var här i denna historiska stad med flera tusen års kultur och mysterier på nacken. Tanken på att lösa ett fall i den här miljön gav henne gåshud. Hon var falskt besluten. Nej, hon var fast besluten att göra allt. Och eventuellt att kanske flytta in. När hon klev av planet så slog värmen emot henne som en vägg. Den var hon ju van vid. Det var inte som att det var hennes första dag i Egypten liksom. Men hon fick plötsligt minnen från sin barndom. Som hon hade förträngt lite grann som ung vuxen och vuxen i Kairo. Nämligen den när hennes farfar berättade för henne om det antika Egypten och om faraoner som hette Tuttan med flera. Och så började hon gå. Hon blev ju erbjuden taxi från flygplatsen, men hon sa nej, hon gick. Och det var ju jättelångt. Har du någon gång bestämt dig för att jag tror jag går in till stadskärnan? Och sen upptäckt att, oj då, stationen, eller kanske inte flygplatsen, men i det här fallet i flygplatsen då. Att man plötsligt bara, ja, det var ju visst 1,5 mil. Jag var med om en sån grej i Örebro, apropå liksom anrika historiska städer med tusenåriga rötter. Så var jag ju i Örebro en vecka härom sistens och skrev på min show. Och jag fick inget gjort, det var värdelöst. Men då tänkte jag skulle gå till hotellet ifrån stationen. För jag tänkte, det är väl inte så stor stad. Men det visade sig att hotellet låg liksom i andra änden av Örebro. Och det var jättelångt att gå. Och det spöregnade. Snöblandat spöregn. Så jag var som en blöt katt när jag kom fram. Och det är hur romantiskt den låter. I den mån det låter romantiskt alltså. Så var det alltså absolut inte det. Utan jag var på väldigt dåligt humör när jag kom fram. Och dessutom när jag nu på senare tid när jag får mer och mer liksom överskottshud som hänger från mitt ansikte. Det är det som händer när man blir äldre, vill jag bara understryka då. Och den stelnar när det blåser och regnar och är kallt på den. Och det gör att det skapar som en mask som lägger sig. En mask av hud som lägger sig över mitt ansikte. Och jag får svårt att artikulera mig. För att det känns liksom som att munnen har stelnat. Så jag försökte förklara för hotellpersonalen vem jag var och vad jag ville. Och då lät jag liksom som någon som anfäktade av någon typ av medicinskt tillstånd eller en person som har druckit jättemycket saft och ska försöka meddela sig med omvärlden. Ja, i alla fall. Att gå från flygplatsen var ju extremt långt. Så det var ett misstag. När hon närmade sig mötesplatsen där hon hade bestämt att hon skulle träffa Leila så fylldes hon av en känsla av djup ödmjukhet. Hon kände sig så liten inför de här monumenten och templen som stod som tysta vittnen till någonting svunnet, någonting för länge sedan övergivet. Vi människor som lever idag, vi tror att vi förstår de som levde där och begravdes i konungarnas dal. Men det gör vi inte. I alla fall inte gemene man. Att gå i den här miljön, det var som att röra sig genom något unikt. En levande historia. Där varje sten, varje staty, varje pelare hade en helt egen, gedigen, tusenårig historia. Hon kunde inte låta bli att förundras över, precis som jag, hur livet liksom hela tiden fortgår. Och det här som vi ser på, när vi ser på åldrande och så. När vi ser på åldrande och förfall, då tänker vi på gamla människor. Men historien, om man ser den som ett generellt kontinuum, en ständigt pågående ström, då är ju virilitet och ungdom den delen av mänsklighetens sammanlagda historia som är procentuellt mest frekvent. Det är för barn är man en liten kortis. Och gammal och oförmögen är man också en liten kortis. Om man jämför med de år där man är en viril, sprudlande livskraft. Nu pratar jag alltså historiskt, för idag är det ju lite snårigare att beskriva oss som aktiva vid en viss period i livet. Men historiskt, om vi ser alla människor som någonsin har levat, om man lägger ihop som en median av vad som är den mest förekommande fasen i mänskligt liv, så är det ju aktivitet. Aktivism. Företagsamhet. Kraft. Och framåtrörelse. Det gör ju oss till en väldigt inspirerande art, tycker jag. En väldigt inspirerande apa. Med kulturen som ett blodomlopp, liksom. Ja, det är en... Ja, hon känner Samar här längs med de här gamla historiska gatorna. Gör henne ödmjuk. Hon hade ju förstås varit i Luxor förut. I alla fall på en liten kafeteria som de hade bestämt att de skulle ses vid Nilens strand. Satt Leila och väntade på henne. Samar kände igen henne för att hon hade, eftersom hon hade läst Ahmads biografi om honom och hans liv. Så minns hon att hon har sett bilder på lilla Leila när hon var liten och satt i sin fars knä på ett par bilder. Och Leila var i stort sett oförändrad även om hon var äldre nu. Och de båda satte sig ner, presenterade sig, men det var enbart formalia. För Leila kände ju igen Samar också. De började diskutera och genast visar hon upp brevet. Det var skrivet på lite knöligt papper, fyllt av en massa kryptiska ledtrådar. Det var en teckning av, eller det var ju svårt att se vad det var en teckning av, men det var liksom en lite så här wobblig blyertspennelinje som sedan stupade utan att linjen bröts rakt neråt, fortfarande lika wobblig och liksom krokig liksom. Sen befann sig på den lägre regionen en stund och sen ledde uppåt igen och slutade i samma linje som den ursprungligen legat. På samma nivå som den ursprungligen legat. Teckningen var gjord på linjerat papper, så att det var verkligen en exakt teckning eftersom blyertslinjen hela tiden följde alltså de här redan förlinjerade linjerna. Om man nu kan säga att en linje är linjerad. Det kan man väl förmodligen inte. Men innan du rusar iväg och börjar knattra på din skrivmaskin från 1961 om hur fel du tycker det är att jag missbrukar det svenska språket i den här insomningspodden Sonna med Henrik, så vill jag bara citera min gamla idol Henrik Holmberg som under ett föredrag för 25 år sedan menade att språket är en levande organism som ständigt är i förändring. Och att reta upp sig på användningen av det och dem är ungefär som motsvarande att reta upp sig på varför de gamla egyptierna använde just det där tecknet för ordet sol. Det är helt enkelt ett slöseri med tid att bry sig om att språket förändras. Och detta skriver jag under på. Jag kan tycka att det finns en... Ibland får jag brev till Somna med Henrik där någon påpekar att jag använder ett ord fel och så. Och det är jag väldigt glad över. Jag tycker att det är kul att få lära mig. Men ibland måste jag säga att det finns som en undertext i de här breven, i de här mejlen, som antyder att jag med mina många många brukare av Somna med Henrik, jag och mina många användare av Somna med Henrik har ett ansvar för att använda språket på ett korrekt sätt. Och då vill jag bara säga, jag vill bara säga att dels är det väldigt mycket att lasta på en person som improviserar fram två eller tre avsnitt i veckan. Och med en begränsad bildningsgrad också. Och sen är det också så att när jag hittar på ett ord, då finns det ordet. Därför att världen består inte bara av mänskligt hittepå i form av redan på förhand bestämda regler. Världen kan också vara att jag hittar på att det finns ett ord som heter drigbracke till exempel. Och jag vet vad det är, men det vet inte du, och det är som det ska vara liksom. Har du tankar kring vad drigbacke betyder, så kan du skriva det i Facebookgruppen. Utöver den här blyertsteckningen då, så stod det också lite kryptiska kråkfötter som Leila då hade identifierat brevet så som varande äkta från Ahmads egen hand. Det var hans handstil. Han hade skrivit: gräv inte ner dig i det här nu. Jag har det bra. Din far. Och de diskuterade ett tag vad Ahmad, i det fall det faktiskt var han som hade skrivit det här, verkligen ville säga. Och Leila avslöjade att Ahmad och hon inte hade en särskilt bra relation. De hade en ganska turbulent och komplicerad historia full av saker som kändes obekväma att tänka på och minnas, ouppklarade känslor. Leila berättade att Ahmad hade övergivit henne som liten. Kort efter det att den bilden i Ahmads biografi hade tagits, så lämnade han Leilas mamma och Leila. Det här var flera år sedan, det var ju när Leila var ett barn, och har aldrig gett någon förklaring till det här. Sen har de haft en ganska sporadisk relation i takt med att Ahmads författarskap har blivit mer och mer känt, han har blivit mer och mer erkänd. Hon, Leila, har själv haft, inte, har inte längre, men har haft författaranspråk och har då träffat sin far i egenskap av mentor och dörröppnare liksom på olika sätt. Hon har fått ett väldigt prestigefyllt jobb på ett prestigefyllt departement som jag ska låta vara osagt, just på grund av att hon är sin fars dotter. Men hon är nu orolig över att den här försvinnandet, när han plötsligt försvann, liksom inte gick att kontakta honom helt överhuvudtaget, alltså har någonting att göra med deras förflutna. Precis som alla andra barn, stora och små, så lägger de helt enkelt skulden på sig själva. Det gjorde också Leila i det här fallet. Då är det mitt fel att pappa är borta trots att jag är vuxen nu. Samar kunde naturligtvis inte dra några slutsatser om det här. Hon lyssnade och anade ju att det fanns, att det här skulle komma att bli komplicerat. Hon hade ju själv blivit övergiven av sin far som liten, så hon visste ju att det här satte sina spår i en människa. Kanske att det är faktiskt så, Somna, och nu talar jag utan att veta, men jag tänkte faktiskt på det här om dagen. Att det där med att bli övergiven av en vuxen när man är liten, det är så lätt att bara generalisera eller schablonisera kring det fenomenet. Men det som händer med en människa när man blir övergiven står ju och faller med, är ju helt avgörande för en person. Alltså ens fortsatta existens och hur den ter sig är helt beroende på vilka andra vuxna man har att ta sin tillflykt till i det läget. Är inte bara vuxna kanske, vilka andra man har att ta sin tillflykt till. Det verkar ju som att Leila här har haft sin mamma till exempel då, vilket ju då har förmodligen varit ett stöd och en hjälp. Men tänk de som inte har någon, alltså det är så lätt att när man tänker på brottslighet till exempel då. Allvarliga brott och så. Och så tycker jag att vi är i en tid nu när vi ser på brottslingar, utförare av brott, grova brott, våldsbrott och så. Vi tänker på dem på ett lite ensidigt sätt tycker jag när man bara pratar allmänt om dem. Det finns en väldigt onyanserad ilska. Och jag kan skriva under på den. Därför att man identifierar sig med offret. Man gör ju det. Man lever ju sig in i offret och vad som skulle hända om offret var ens egen anhörig eller kanske rent utav en själv. Men om man lösgör det ena från det andra, då blir det ju ganska kraftfullt tycker jag att tänka på att det här är i nästan alla fall av de här grova brottslingarna så har de en historia där de har blivit på olika sätt övergivna, svikna av alla i sin barndom. Alltså de som hade uppgiften att hålla dem säkra och trygga har inte gjort det, har svikit dem eller kanske rent utav gjort motsatsen, varit ett hot. Och ibland är det så lätt tycker jag att bara prata om det som att det är för jävligt liksom. Men, för det är det ju. Men att det som har berövats den här människan, nu menar jag inte att jämföra brottsoffrets upplevelse med förövarens upplevelse. Jag menar inte att ställa dem mot varann. Men ibland tycker jag bara att vi är väldigt benägna att fokusera på brottsoffrets upplevelse. Jag menar inte att vi inte ska göra det. Men jag tycker ibland att man kunde fokusera på både och. För något avsnitt sen så pratade jag om att vi sällan ser våld som en stor förlust för både utövaren och mottagaren. Att det våld är liksom en förlust för alla inblandade. Det spelar ingen roll vem som går vinnande ur en fight eller våld är ett misslyckande sett från alla perspektiv. Och på samma sätt tycker jag när man då betraktar brottsutövare att man ska ha i sin mage, i sitt bakhuvud, vilken fruktansvärd tragik det är som ligger bakom varje sånt fall. Och jag pratar inte om hur man kan låta detta påverka straffsatser eller något sånt. Jag har inga sådana aspekter här. Jag tycker bara det kan vara gynnbart för ens egen stund på jorden. Att reflektera över båda sidor. Hur blir man en sån som slår? Och vem har slagit den? Och så vidare. Tillbaks till det allra första slaget. Och så onödigt. Så onödigt. Allt det här tänker Samar på när hon sitter där. Men hon kan ju naturligtvis inte låta sina känslor stå i vägen för hur hon ska lösa det här fallet. När mörkret föll över Luxor och stjärnorna tändes en efter en på himlen gick Samar till sitt hotellrum med tankarna fulla av frågor. Hon kunde inte låta bli att känna sig uppslukad av den här atmosfären också i Luxor. Det var så fängslande och förtrollande. Det kändes nästan overkligt. Innan hon somnade så tittade hon ut genom fönstret med utsikt över Nilen och dess lugna vatten som speglade månskenet och kastade silverglänsande reflexer över det antika gamla landskapet. Och hon kände att nu, i just den här stunden, så var hon en del av Luxors historia. En outplånlig del av en mångtusenårig plats, mångtusenåriga historia. Och så, med en känsla av förväntan och äventyr, slöt Samar sina ögon och drömde oroligt om Luxors skuggor. Och så blev det afton och det blev morgon och det sipprade in ljus genom fönstret och kastade sitt varma sken över det dammiga golvet på hotellrummet. Och Samar sträckte på sig och kände hur hela kroppen protesterade högljutt. Men hon reste sig upp i tre snabba rörelser, drack en kopp oerhört starkt kaffe, samlade ihop sina anteckningar och begav sig ut på stadens livliga gator. Folk var redan igång. Det vimlade av människor som påbörjade sina vanliga sysslor. Det har jag ofta tänkt när jag rör mig på historiska platser. Att det finns en massa människor här som har som jobb att inte jobba med det här historiska. Som lever sina vardagsliv, sina vanliga, moderna, bara kratta grusliv liksom. På den här platsen som jag går omkring och skälver av närvaron, av historiens vingslag av. Samar började sin undersökning genom att besöka några av Ahmads gamla vänner och bekanta i Luxor. Det fanns ju många. Han var ju som sagt Luxorbördig, så det var ju det fanns många. Och det som alla pratade om, det var att han hade de pratade om en kvinna som hette Nora. Och Nora var en framgångsrik affärskvinna och tydligen en av Ahmads tidigare kärleksintressen. Han hade haft många. Men Nora, som en gång då tydligen hade varit the real deal, hon var också en person som alla som hon pratade med av Ahmads gamla vänner och bekanta hade en mycket stark åsikt kring, positiv eller negativ. Det var inga kanske liksom. Nora var affärskvinna, en oemottaglig isdrottning eller en välkomnande modersgestalt. Det var det som beskrevs om henne. En person som ingen hade några neutrala känslor kring. Och det var slut mellan dem. Enligt ryktena så hade deras uppbrott varit beskt och bittert, fientligt. Vilket naturligtvis ledde Samar att tro att det kanske kunde vara så att Nora hade någonting med Ahmads försvinnande att göra. Så hon begav sig till Noras kontor, en otroligt pompös byggnad som låg inte vid Nilens strand utan en bit ifrån. Och hon kände hur hjärtat började slå några slag extra när hon närmade sig entrén. Hon blev alltid det. Hon hade stark respekt för människor i maktposition. Framförallt kvinnor i maktposition. Hon kunde inte sätta fingret på varför. Det blev som att det blev... Hon hade ju alltid lättare att umgås och närma sig kvinnor. Men så fort som de hamnade över henne i rang så var det som att hon automatiskt tillskrev de manliga egenskaper och attribut och tillhörigheter. Vilket gjorde det svårt för henne att katalogisera de här kvinnorna. Det föll tillbaka på henne själv. Hon fick dåligt självförtroende, kände sig liten och töntig och obetydlig. Så här kände hon inte alls med män som stod över henne i rang. Där kunde hon känna ett behov av att punktera de här ofta uppblåsta egorna och en känsla av att nå innanför maktspråkens skal. Nora var en imponerande kvinna med en aura av självsäkerhet och makt. Hennes mörka ögon tyckte se allt och hon svarade snabbt. Snabbare nästan än Samar hade hunnit formulera klart frågan. Samar kunde känna hur Nora liksom vägde henne på något slags inre våg med mått som endast Nora själv kände till. Försiktigt så förde Samar samtalet mot Ahmads försvinnande och deras tidigare relation, alltså Noras och Ahmads. Ahmads, inte Ahmads. Hamads tidigare relation. Nora verkade ju oväntat öppen och ärlig i sina första svar. Och hon försökte inte heller dölja att hon var bitter över att han hade, för det var han som hade lämnat henne. Men hon gav egentligen inga djupare svar. När Samar försiktigt föreslog att Nora kanske, hon antydde att Nora kanske visste mer om Ahmads försvinnande än vad hon lät påskina, då förändrades atmosfären i rummet märkbart. Noras ögon smalnade av, hennes röst blev kyligare och hon sa något i stil med att jag kan försäkra dig om att jag inte har något att göra med Ahmads försvinnande, men jag medger att jag inte är särskilt överraskad, ska jag säga, handen på hjärtat, över att han har försvunnit. Han är topptunn och tokig. Han hamnar alltid i trubbel. Jaha, så det var första mötet med... Men det kändes ju som att det fanns någonting där. Nora jobbade ju med antikviteter. Och hade tjänat storkovan på att sälja stora mängder antikviteter utomlands. Vilket inte var helt rumsrent. Det var många som ansåg att hon stal av Egyptens kulturskatter och tjänade storkovan på att förskingra de här utöver världen till, ja, till människor som inte hade någon som helst anledning att äga de här kulturföremålen. Nu måste jag bara försöka komma... För jag har ju bestämt mig hur det ska sluta, men tiden börjar ta slut. Det fanns en... Ja, så här. Hon ledde en egen utgrävningsfirma. Den här Nora. Och åt henne fanns det ändå en man som hette... Dr. Ali. Dr. Ali jobbade åt Nora och chefade över hennes utgrävningar. Samar träffade Dr. Ali på ett fik och de pratade om utgrävningarna som han gjorde åt Nora. Det här blir inte bra. Jag ber om ursäkt, Somna, men nu har jag ju börjat med det här så jag måste på något vis slutföra det. Men jag tycker inte riktigt om när jag märker att mina ord... Nu märker jag hur jag försöker hitta sätt att närma mig ett fastslaget resultat. Då blir jag ganska begränsad, märker jag på en gång. Okej, så att Nora, hon brukade också jula förbi i bakgrunden på det här mötet. Hon var jättebra på jula, fast hon var en gammal kvinna. Så jula hon extremt bra med en liten... med så här tutor under fötterna. Så varje gång hon slog i fötterna så tutade det. Och det störde ju mötet väldigt mycket. Vad gräver ni ut just nu? Frågade Samar, Dr. Ali. Ja, alltså vi gräver just nu på en plats som heter Chopen. Det är en fascinerande plats, sa han. Men det märktes att han valde sina ord. Men vi har upptäckt en rad föremål som kan ge oss en viktig information om Egyptens historia. Men det kanske finns något mer där som har med Ahmad att göra. Var Ahmad på något vis involverad i utgrävningen? Ja, han har alltid varit väldigt fascinerad av utgrävningen. Och eftersom han har varit associate med Nora. Dr. Ali sa ingenting om att de hade haft en kärleksrelation. Kanske visste han inte om detta. Så har han ofta varit på plats och Nora och Ahmad är förtrogna med varann och går ofta omkring i utgrävningarna. Vet du vad Ahmad är nu? Nej, sa Dr. Ali, det har jag ingen aning om. Och sen fick hon inte ut något mer, speciellt eftersom Nora hela tiden höll på att jula i bakgrunden. Den kvällen så besökte Samar utgrävningsplatsen som Dr. Ali hade nämnt. Platsen låg gömd bakom en rad imposanta tempel och monument. som tidigare redan upptäckts och grävts ut. Förvånansvärt intakta. Det kändes som en närvaro, en uråldrig närvaro över hela platsen. Plötsligt hörde Samar ett ljud bakom sig. Hon vände sig snabbt om. Då kunde hon skymta en skugga som rörde sig i mörkret och hon förstod att hon inte var ensam på utgrävningsplatsen. Hennes hjärta bultade i bröstet och hon insåg att Luxors hemligheter kanske var farligare än hon hade tänkt sig innan. Hon rusade på skuggan, brottade ner den, tog ett nackgrepp och gnuggade med knogarna i håret så där som man gör. Och det visade sig vara Nora som var ute och övade sin julning där bland ruinerna. Vad gör du här? Skrek Samar. Ja, men jag ville bara kolla hur mycket du... Så du får inte komma för nära sanningen, skrek Nora. Nu måste du berätta sanningen. Sa, alltså, jag har ju ägnat alldeles för lång tid på att beskriva omständigheterna kring det här. För nu måste jag ju runda av allting här nu jättesnabbt. Ja, sa Nora, okej. Ahmad har bestämt sig för att han inte har någonting att ge folk längre, för han känner sig gammal. Han känner sig som en gammal man som försöker ta sig upp ur ett badkar utan vatten. Han känner att världen är emot honom, likt metall mot hud. Och han bad mig om hjälp och jag lovade att hjälpa honom. Så han fick den här utgrävningen och göra vad han ville med. Och han har bestämt sig för att istället för att gräva ut sig själv, gräva in sig själv. Och det var det som var min idé, somna. En historia om en man som bestämmer sig för att han inte längre har någonting att ge. Så istället för en arkeologisk utgrävning bestämmer han sig för att iscensätta en arkeologisk ingrävning. Där han så att säga täcker sig själv med sediment i syfte att upphöra spela någon roll i världen. Liksom. Jag tyckte det var en ganska fin och sorglig också berättelse i det. Så det var berättelsen. Han är här någonstans alltså. Ja, han är här och gräver ner sig själv. Okej, men nu måste vi... Hans dotter förtjänar closure. Så de ringde dit Leila. Leila kom jättefort på en gammal cykel. Modell Crescent. Slängde den så där som jag gjorde med min cykel när jag var tonåring. Så väckarklockan ylade förtvivlat. Väckarklockan? Ringklockan ylade förtvivlat. Och så kastade... De ser fram och börjar gräva på lite olika random ställen. Varför gräver ni där? Det är bara att öppna den här järndörren. Sa Nora. Öppnade dörren. Och där inne satt Ahmad på en madrass. Och krafsade med en sån spatel på golvet. Och när han fick syn på sin dotter. Då smälte allt hans förgrämda bitterhet över att världen sprungit ifrån honom. Då försvann den och de följde varandras armar och lovade varandra att aldrig mera skiljas åt. Därför att mellan barn och förälder finns ett band som inte är beroende av vem som har saker att säga. Mellan ett barn och en förälder finns ett band som inte går att sätta ord på. Och det är ju det mest smärtsamma med att vara förälder. Att det i vissa mått mätt alltid kommer att vara omöjligt att beskriva känslorna som finns däremellan. Och det är därför som det är ett sånt brott att överge ett barn.